Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är Arla morgon i den svenska huvudstaden. Torsdag den 12 januari 2023. Vi lyfter på våra hattar och tackar alla som har hört av sig efter vårt årssummerande dubbelavsnitt med Erik Niva. Det var lika trevligt som alltid och väldigt många lyssnare verkar också ha uppskattat den långköraren.
Jag sätter den sjuka siffran jag precis såg i vårt statistikverktyg här. Hur många som har lyssnat den senaste veckan. Mm. Det är fan helt otroligt hur vi når ut i varenda stuga nästan i det här landet.
Varenda stuga, varenda vrå.
Varenda stuga, varenda vrå. Sen så tycker jag att det är härligt, man kan kolla så här geografiskt vad folk lyssnar mest. Och där är vi väldigt mycket sett till populationen i de olika kommunerna och olika, framförallt städerna då, där det är enklast att kolla. Där är vi väldigt mycket så som Sverige ser ut. Alltså vi är större i Stockholm än i Göteborg. Mm. Men sett till folkmängden i de olika städerna, ungefär lika mycket. Jag tror att Göteborg är den staden där liksom flest procent av de som bor där lyssnar.
Två reflektioner.
Men där pratar vi om liksom 95% av alla som bor där. Kontra liksom 94% av alla som bor i Stockholm.
Jag fattar.
Det är fortfarande extremt många miljoner.
Två tankar, två reflektioner. Mm. Norling och Pense reflekterar här.
Ja. Går det för Norling och Pense?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Ett, kort bara. Såg du att Didier Deschamps förlängde med Frankrike?
Mm. Jag såg det.
Jag hade ju det. Jag tänkte på det för att jag retweetade det från vårt konto. Om det var jag som jag pingade in dig och Erik.
Exakt.
Men så kom jag på att, just det, avsnittet släpps först på måndag. Det här var typ på fredag eller lördag. Så det kommer inte vara någon lyssnare som fattar. Nej. Förrän då. Men det handlar ju såklart om den spådomen man hade. Att Didier Deschamps ska kockblocka Zidane från ännu ett jobb. Och bara för några dagar sedan så blev det ju klart att Roberto Martinez tar Portugal. Mm. Frankrike är låst. Real Madrid ska han såklart
Roberto inte... Martinez började ju prata om Cristiano Ronaldo, den goda relationen direkt också ska ju sägas. Så att där luktar det ju... Det är ju inte ens en ritorno. Det är inte en återkomst. Nej. Men det blir ju nästan som
till
en återkomst.
Startelvan.
Exakt. Det är väl det. Två matcher away. Det är väl vad han har varit. Så. Ja. Men, ja.
Frågan är om det inte är läge för Roberto Martinez att göra någonting riktigt, riktigt bra som portugisisk förbundskapten. För att, alltså, säg att Portugal åker i... åttondel, kvartsfinal, EM 24. Då kan Roberto Martinez blicka tillbaka på ett decennium som, visst, det finns ett belgiskt VM-brons, men det kommer då vara 6 år sedan. Mm. Efter det, niente.
Niente.
Niente. Nej, men,
och på tal om då gamla spelare.
Nej, men innan du ska dit, jag är inte klar med mina Norling och Pense reflekterar tankar här, gällande Niva. Kort bara, Zidane, det börjar bli kort om alternativ här nu. Ja. Rimliga alternativ i alla fall, känns
ja,
det så.
Men jag menar, fotbollsvärlden är ju så rörlig som den är. Det går fort och så helt plötsligt så dyker det upp 3 nya alternativ när tränaren har sparkat, saker har hänt. Så det ser inte ut att bli någonting nu och kommande halvår, men det verkar ju Zidane skita fullständigt i. Mm. Med tanke på hur mycket han har gått arbetslös, medvetet så att säga, självvalt.
Jag tror i alla fall att alltså, för du noterade också det, alltså Kylian Mbappé twittrade ju i samband med Didier Deschamps kontraktsförlängning att Zidane är Frankrike och liksom visa typ den största respekt.
Exakt.
Alltså det gick ju verkligen
en stor grej.
Ja, det gick ju verkligen att läsa in ett
fan,
missnöje.
Han är ju petar mycket nu, Mbappé alltså.
Mega hybris. Total hybris.
Jo, så kanske man ska ha det om man är Mbappé. Alltså.
Men det berör ju precis det.
Det är inte alltså, alla fotbollsspelare som håller på att gå och petar i allting stora saker och öppet gör det i historien.
Nej, men jag känner mig stark i mina liksom, spådomar. Jag känner att min kristallkula är ren och klar.
Du har lärt
dig
en del.
I början
det är
av
6,5 år Toto, Gustav.
Alltså, vi kan rätta en direkt med då att liksom
känns fint. Bra start.
Killen Mbappé inne och han går ut och kritiserar det här. Man vet att Deschamps av liksom 22% spite förlänger han ju det där kontraktet gentemot Zidane.
Det här är ju liksom vunnen första boll i ett set i tennis.
Ja. Och så noterade vi igår att Evertons ägare gick ut och stöttade Lampard. Mm. Vet man ju vad det betyder i Axén-världen.
Det är max 2 veckor bort.
Exakt. Så att podden, vad var det någon lyssnare skrev? Podden med Gerard kommer någon gång, februari.
Det var roligt skrivet.
Månadsskiftet februari-mars. Ja. Kort bara, den andra grejen. Du kommer ihåg i avsnittet där så pushade jag för att vi skulle köra ganska lite VM i och med att det var så färskt i tiden. Det kändes som att vi är många som har varit i den här bubblan så pass länge, och det var bara några veckor sedan. Att ge sig in där och köra en och en halv timmes VM-summering med Niva, nej! Det lockade inte sådär jättemycket. Nu blev det ju en VM-summering ändå. Vi pratade lite Amrabat. Vi pratade lite liksom känslan för framtiden.
Sa två meningar.
Det var ju
Una Batuta.
Ja, det var lite på skoj.
Absolut.
Hur som, såg du vilket avsnitt When We Were Kings som släpptes igår?
Messi.
Leo Messis 2022. För att de gjorde ett bejublat Leo Messi-avsnitt för ett och ett halvt år sedan som gick över 10 timmar.
Men Messi kan du göra varje vecka.
Jag vet, men det kändes som att liksom så här, det blev lite liksom mitt och vårt fel. Att Niva, nu jävlar! Nu har vi ett kalenderår här, 22. Och igår släpptes då del 1 av 3. 4 timmar och 14 minuter i första delen. Det är ett otroligt jävla avsnitt.
Misstänker att låtarna spelas i sin helhet då?
Ja, kanske. Men nej, det fanns ett uppdämt behov från Erik att prata Leo Messis 2022 som han då inte fick utlopp för i årssummerande Toto. Så att, det vill bara klicka igång When We Were Kings, Leo Messis 2022, om man vill få det på korsan och på tvärsan.
Du pratade om
någon gammal legendar som har lagt av.
Ja, kanske det. Nej, men
Miranda, var det den?
Nej, det har jag inte tänkt på.
För det nåddes jag av nu. Precis,
känns som att vi håller på med någon så här nyhetssvep här nu.
Nej. Miranda slutar. Det var sån här, slutade inte han för 4 år sedan?
Ja, men sett det vi pratade om innan, så här, korta bullets, vad som har hänt. Och så kommer jag fortsätta på det spåret. Jag såg bara statistik, något slags låtsasrekord i Coppa Italia-matchen mellan Inter och Parma. Du kan ju gissa vad det låtsasrekordet handlade om då.
Ja, jag antar att det inte är något låtsasrekord, att Gigi Buffon kanske slog något åldersrekord.
Ja, men det jag läste mig till då, det var att aldrig någonsin tidigare har en spelare varit så här mycket äldre än motståndarna. Det är väl rekordet, även om det blir väldigt luddigt här nu. Ja. Osario, Vasquez, Garcia, Esteves. Det var alltså de enda spelarna som var födda när Buffon debuterade. Alla andra var inte födda när Buffon debuterade i Parmas lag.
Det är otroligt. Det är otroligt faktiskt. Men för er som då har missat det här, så handlar det här om
pappa
det
på plan,
italienska kuppens, det borde vara åttondel. Yes. Inter Parma, Buffon still going strong.
Jo, men
gjorde
det får man
ju
säga.
En otrolig match. Mm. Han har en räddning på Edin Dzekos avslut från nära håll precis i slutet av ordinarie tid. Parma är ju alltså på vippen att slå ut Inter över ordinarie tid, men fick till slut falla. Men Gigi Buffon, 44 år ung, ser ju ut som han gjorde 2010.
Ja, han ser förvånansvärt pigg ut. Han ser spänstig ut. Jag hade förväntat mig att han skulle ha rutin och stå rätt och allt det där. Och det kommer man långt på som målvakt. Men att han mer eller mindre, eller väldigt nära i alla fall, räddar Parma vidare till en kvartsfinal. Parma idag i Serie B och inte liksom på väg rakt upp i Serie A heller. Så att,
och vem är det som håller liv i den där motorn då?
Som håller liv i vilken motor?
Buffons motor.
Hur menar du då?
Ja, vem ligger kanske bakom att han fortfarande ser så jävla bra ut?
Är han kvar eller?
Det är han väl. Ja, Mats Elvendal pratar om.
Ja, absolut.
Svenska landslagets målvaktstränare som gick till Parma för drygt år sedan.
Exakt.
Gjorde vi det jag skulle säga, att jag tror att det stör honom lite. Att Juventus och Chesney är på väg att slå det där hållna nollan Serie A-rekordet. Kan tänka mig att Gigi Buffon gärna ser en Napoli-kassa imorgon.
Ja. Och det kommer man nog få se också, med tanke på att Napoli ser väldigt fina ut och Juventus ser så där ut. Att de, du såg den här bilden som twittrades ut också på han australienska OS-guldmedaljören i short track.
Ja, just det.
Det var hemma OS, det var det inte alls det, för det är ju sommar-OS.
Ja, tror inte de körde short track skridskor.
2000.
Sydney 2000.
Nej, exakt. Sydney var tidigare så. Han i alla fall. Skickade de ut med, som en referens till vad Juventus har gjort här nu i inledningen på året.
Alla
andra
har ramlat
men Juventus har gått vidare. Och med det sagt, alltså, de har ju också spelat dåligt, så referensen blir ännu starkare. Eftersom den här australiensaren var kass då och ändå lyckades vinna OS-guldet.
Ah, det,
Juventus
det
har ju varit
bra
riktigt
meme,
dåliga.
Det får man säga.
Ah, det var,
en talande
årets
meme.
Bästa har redan vunnit.
Jag håller dock med dig i sak, men jag tycker ändå att Juventus defensiv ska lyftas fram. Det är ingen mega flax och mylla att man har hållit 8 raka nollor, lite drygt.
7 mål totalt släppt in, va?
Exakt, på hela säsongen.
På hela säsongen.
Men under de här 8 raka segrarna så är det alltså 8 raka nollor dessutom. Mm. Och jag tror att vi i Fotbollslördag Europa sist slog fast att nu handlar det om lite knappt 200 minuter. Så att 2 matcher till så är Juventus förbi. Men tuffast tänkbara motstånd imorgon då. Napoli på bortaplan. En match som vi inte bara sänder på Simor utan vi också studionamar.
Härligt.
2015. Så välkomnar Gugge alla som vill till våra kanaler för att titta på Serie A-seriefinalen.
Lite nytt blod senast i Jiloan Ahmad dök upp.
Mm. Men han gjorde ett gästspel i höstas. Bejublat sådant. Mm. Så att han var välkommen tillbaka. Sen så har ju Gille precis brutit med Örebro. Så att han är ju på jakt efter ny klubb och nytt äventyr här i januarifönstret. Så att jag tror inte vi ser honom kanske igen på ett tag. Men han får gärna dyka upp vad det lider framöver. För jag tycker han var ambitiös, duktig, hungrig. Så att, det var roligt. Det var roligt. På tal bara om Simor och studiosändningar som vi öppnar upp. Och Mats Elvendal. Så är det ju då vinterturnén, januariturnén i detta nu.
Pågår.
Och ikväll så är det den andra av 2 träningslandskamper. I måndag så handlade det om Finland, seger 2-0. Ikväll så är det Island. Vi öppnar studion på Simor 18.30 på TV12 18.45. Så är det avsparken kvart senare. Så att en halvtimme studio för alla er med ett Simor-abonnemang.
Toto Balotto är sponsrade av Rocker. Och ni kanske känner till Rocker sen tidigare i Toto Balotto när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi har varit lovade elstöd, det skulle vara på plats, men det sket sig. Vad är då elräkningsakuten som Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de 2 första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker. Och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här ångesten som dessa räkningar kan medföra. Och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com/kampanj/el. Stort tack Rocker.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K extra. Man kopplar alltså sitt kort. Under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premiumtvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. hängde du med på hela den här bashgaten som Olof Lund hamnade i?
Jag förstod den igår till mitt stora nöje.
Okej.
Okay. Mm. Har du hängt med?
Nej, som jag förstår det så har Robin Berglund, komikern som också jobbar borta på Dobb med deras morgonsändningar, han har något finger med i spelet här.
Ja, jag kan förklara för dig vad som har hänt.
Kör.
Ja. För övrigt så vill jag säga att jag tycker att Robin Berglund han är väldigt rolig.
Ja.
Jag tycker att ganska få svenska komiker, synnerhet i den här yngre generationen,
är roliga. Då var du inte på Toto Live heller, fem tillfällen,
när
Viktor Engberg och hans polare Jens var där och höll hov. De gjorde fem bejublade föreställningar, eller vad kallar du det för? Ja, stod på scen och skojade.
Ja.
Väldigt, alltså jag gillar deras självinsikt att, alltså vilket pissjobb man håller på med. Man är en jävla narr, ska gå upp och liksom göra så folk skrattar. Men avslutningen, då fick de för sig spontant att de skulle bolla, skulle göra någonting, liksom, fotboll. Vi hade en fotboll i green room, så, backstage. Och att de skulle göra någonting, men de hade inte kommit på vad de skulle göra. Men de tog ändå med den där fotbollen upp. Och så avslutade de liksom med fem minuter med den där bollen. Så kickade till varandra och skulle göra någonting. Och det blev så jävla dåligt. Så det avslutades med tomater på dem. Det var ju synd när man hade liksom gjort fem bra uppträdanden.
Ja. Ja, det är klart att man kokar torrt när man tar med sig en boll lite på chans. Och man har liksom ingenting
absolut
att bjuda
men
på.
Men det kan ju också bli, de hade ju så här, norra Europas största 8K-skärm. Så de hade ju en tanke om att de skulle skjuta på den eller göra någonting med den. Men så fick de... Nej, men de blev rädda helt enkelt för att paja någonting och så. Blev det pannkaka?
Ja, hur som helst. Ja. Jag har följt Robin Berglunds intåg i Dobbs fotbollsproduktioner med stort nöje. Jag tycker att han är lustig och jag märker att jag ofta liksom fnissar till och tycker att han är... Det är min typ av humor.
Okay.
Och i synnerhet då så liksom var det en perfekt storm här nu i dagarna. När då först Olof Lund och fotbollskanalens delegation på plats i Portugal hade spottat då en finsk ledare som hade tagit ett par bärs liksom kvällstid i
mundering.
I träningsoverallsmundering med förbundslogga.
Men det är väl bara i Sverige det är en grej?
Alltså det är väl för alltså, många inte ens en grej i Sverige?
Nej, exakt. Exakt. Ja. Men du minns också att Kakembo åkte ju på lite miniskit. För att han hade druckit en bärs på någon samling.
Han hade dessutom lagt ut det på Instastory.
Exakt. Mm. Och då blir ju en person som jag fullständigt vansinnig såklart.
Inte att han tar en bärs.
Nej. Utan på de reaktioner som följde. Och att det svenska landslaget, Svenska fotbollsförbundet måste gå ut och kommentera detta. Och tillrättavisa det vuxna människor vi har att göra med. Det är allt jag hatar med det här landet. Och då handlar det inte om alkoholen så jävla mycket i sig. Utan att så här, vuxna människor måste kunna ta sig en mellanöl. Det är inget konstigt med det. Men italienarna serverar vin till maten innan matcher. Och, nej men du vet, vi kulturellt så jävla långt efter.
Finns det dock inte olika symbolvärden i öl och vin?
Nej, tycker jag inte.
Tycker du inte?
Nej, tycker jag inte.
Du tycker att det är liksom alkohol som alkohol?
Nej, det finns symbolvärde. Men för en ledare...
Att smyga upp en liten kvarting i en pappåse.
Absolut. Nej, men såhär, vin till mat. Men
det är väl ändå något annat, tänker jag. Än att man tar ett glas vin till en lunch.
Symbolen är ungefär detsamma. Alltså att Roberto Mancini dricker en bärs efter en match med det italienska landslaget. Eller dricker vin till maten. Det är ungefär samma. Det är vad man gör. Det är så livet ser ut lite grann.
Ja.
Men om Kakemba hade bärsat bort sig, då är det klart att det hade ju varit en helt annan sak.
Ja, absolut. Jag håller med dig.
Förstår du? Så alltså, man skiljer på alkohol och så här, ta en bärs efter en match. Mm.
Jag kan tycka också att det är
solterrass i 30 grader. Liksom.
Proportionerna blir ofta för stora kring sånt här. Men jag tycker verkligen att det finns olika symbolvärden i saker och
absolut
ting.
Men det Olof Lund och de hade gjort däremot, det var ju bara att de tyckte att det var lite kul, eller?
Ja, alltså de hade varit ute och käkat middag och på samma sylta så hade en eller flera finska ledare dykt upp i då förbundsmunderingsträningsoverall. Och Olof tycker av princip, det här han pratat om då i fotbollskanalen On Tour-podden då, att jag tycker inte att man som ledare i ett landslag går ut med träningsoverallen och dricker alkohol. Det tycker han.
Det tycker jag, det är det absolut sämsta med Sverige, återigen. Där, eftersom Olof Lund då är född på 60-talet, italist och alltihopa och växt upp med hela den svenska kulturen innan vi blev internationaliserade i det här landet, sådär, så förstår jag att han har den åsikten, men det är precis det jag vänder mig emot.
Mm.
Alltså, Sverige rent kulturellt ett u-land.
Mm, ja, men jag vill bara då liksom...
Men här vill jag vara tydlig, Gustav.
Ja, och jag vill bara vara tydlig och rättvis gentemot Olof här. Att hör man honom i podden så är det ju verkligen sagt liksom... Det är inte gravallvarligt. Han tycker bara att det är liksom så här, det är väl onödigt.
Ja, och då tycker jag att det är en kommentar som är onödigt.
Nu handlar det här liksom om någonting helt annat.
Låt mig ändå vara tydlig.
Vi har förstått din tydliga ståndpunkt här. Det här blev ju då en artikel... som fick lite spridning. Finsk ölskandal på januariturnén. Du hör ju liksom klickvänligheten i den rubriken.
Vem skrev det? Fotbollskanalen?
Ja, alltså det blev väl någon artikel på det Olof och liksom berättade alltså, i...
Än så länge så har jag faktiskt väldigt svårt att se hur den här historien ska vändas till att jag tycker att det är lite kul snarare än att jag är förbannad på
u-landet. Häng med! Sverige. Häng med.
Ja.
Det här blir då en liten artikel. Och sen så upprepas det här. Mm. 2 dagar senare. Eller 1 dygn senare. Så då är eventuellt samma finska ledare ute i samma träningsoverall. Och dricker likadan öl. För då är det ny finsk ölskandal på januariturnén. Dyker då upp som en artikel på Fotbollskanalen. Då citat tweetar Robin Berglund. Bara på skoj. Väldigt roligt. Det här är då igår morse. Och eftersom artikeln då är skriven igår så misstänker jag att det hände då dagen efter Sveriges vinst mot Finland. Finlands förlust mot Sverige. Så då är artikeln ny finsk ölskandal på januariturnén. Då har Robin Berglund citat tweetat med mittfältaren Arttu Hoskonen avstod öl efter måndagens förlust mot Sverige och har nu skickats hem.
Ja, det är kul.
Det blir ju då liksom en pastisch på att finnarna super i alla lägen. Mm. Och Arttu Hoskonen, vad håller du på med för den jävla moderna fysiologiska teorier att du inte ska dricka?
Tror du att du,
tror du att du är bättre än att ta din jävla öl?
Satana, flycker du hem?
Exakt, det är ju skämtet. Och det som då sker i nästa led, det är att den här tweeten får ju då liksom spridning. Och att,
ja, alltså, inte det att Olof Lund och Fotbollskanalen Europa, de kulturellt eftersatta, har pratat om det här som en skandal uppenbarligen ändå, även om det var med skämtsam ton. Så har de ändå varit tydliga med att det ska inte drickas alkohol, det är inte det handlar om.
Utan plot-twisten är ju då att folk tror att Robin Berglund bara har rapporterat korrekt vad det är som har hänt. Alltså de ser inte det roliga i det. Det är ju kul i sig för att det anspelar ju då på att folk verkligen har den här bilden av finska idrottsmän. Så igår då på presskonferensen så är den finska förbundskaptenen Markku Kanerva uppenbart irriterad på att liksom det här har satt sig som en sanning att vi har skickat hem en mittfältare som har vägrat dricka efter Sverige.
Och det har ju ingenting med rapporteringen från Fotbollskanalen sida att göra.
Nej, det
men han
bara...
tror det. Jo, för han var ju irriterad på Fotbollskanalen uppenbarligen.
Jo, men han tror ju att det är liksom Fotbollskanalen har skrivit en artikel.
Exakt,
om det.
Exakt, jag säger det. Så han är irriterad på dem.
Jo, men fast han är ju felaktigt irriterad på Fotbollskanalen.
Exakt.
Fotbollskanalen har ju bara rapporterat vad som faktiskt har
hänt.
Ja,
men jag säger ju det. Han är felaktigt irriterad. Han
men
tror att de har
Robin Berglunds Twitter-skämt har liksom fått sanningsenliga ben och sprungit iväg. Ja, och det är ju just stringensen i Robin Berglunds citat-tweet som är det roliga här.
Men hur går
det? Finns liksom inget... alltså, mittfältaren Arttu Hoskonen avstod öl efter måndagens förlust mot Sverige och har nu skickats hem. Alltså det är så jävla...
Vet du vem som borde skickas hem?
Det är kvalitet i det korta, det koncisa. Och det är liksom inget så här uppenbart överdrivet.
Vet du vem som borde skickas hem däremot från det finska lägret?
Nej.
Den finska Kakembo. Alltså den finska presschefen borde skickas hem som förser förbundskaptenen med rätt information. Eller?
Ja, nu har svenskarna fått det jäkligt fel.
Satana! Titta här! Titti!
Det säger att de skriver att vi har skickat hem Arttu.
Inte korsken korva, satana!
Han skulle bara tagit den där jäpla ölen. Helvete!
Helvete!
Nej, mycket
älskar
kul.
Dem.
Såg du landskampen mot Finland? Om
ja, jag såg den. Jag såg inte så mycket av studion av Gille, men...
Gille var inte med, så att det är helt okej.
Okay. Okej, du ser. Det är svårt att röra sig i
det var Micke Lustig
djungeln.
Och som you är know who.
Siavush. Ja. Härligt. Mm. Ja, jag såg. Och vad vill du att jag ska säga? För det är så jävla deppiga tillställningar det här.
Det var det sannoliken. Alltså, det var väl... 50-60 pers kanske. Mm. Du är snäll på läktaren.
Victor ja, men det Eriksson... var ju anhöriga väl som hade åkt med och fått lite semester.
Victor Eriksson från Värnamo gjorde ju sin första landskamp. Mm. Kanske också sin enda. Mm. Och då tyckte jag att det var fint och vackert att liksom familjen och vännerna gick man ur huset och tog sig ner till Algarve.
Ja, de stod för 70% av publikkapaciteten.
Det var väl känslan. Det var känslan. Nej, men det jag bara var nyfiken på, för det var ju verkligen som du är inne på, underhållningsvärdet är ju inte speciellt stort. Inramningen, absolut noll. Och matchen i sig betyder ju inte så mycket.
Jag tycker liksom
men det är ju en spännande trupp. Det vill jag verkligen liksom tillstå.
Det
och det är ju många spelare som spås ljusa framtider, men framförallt så är vi ju i en fas landslagsmässigt där det redan nu finns en del luckor och lediga platser. Men kanske framförallt för framtiden så finns det ju verkligen många platser up for grabs.
Exakt.
Så det är ju, på så sätt så är det ju väldigt många spelare som kan stärka sina aktier.
Jag noterade i alla fall liksom rent sportsligt från den här matchen att Samuel Gustafsson verkligen har tagit... Du vet, du kan ju komma med i den här truppen och åka till Algarve och få speltid, göra din första match och dina anhöriga är där. Det är nog ganska många, om man kollar rent historiskt, som bara har gjort vinterturnén. Procentuellt av de som har varit där. Men sen så kan du åka dit och etablera dig också, om du nu spelar i Allsvenskan. Mm. Och det tycker jag verkligen Samuel Gustafsson är på väg att göra. Jag tror han startar idag igen, va?
Nej, det är en helt ny startelva ikväll.
Okej, jag tyckte jag såg Samuel Gustafsson. För det hade ju varit ytterligare ett... etableringstecken för hans del, att visst, jag kan byta ut hela elvan, men Samuel Gustafsson han
jag tror att du såg Carl Gustafsson.
Ah, det var det. Okej.
Okay.
Ah. Det var definitivt det då. Men jag tycker ändå han behöver inte starta idag för att ha etablerat sig, utan det fanns ju någonting i hans prestation som jag tycker det. Alltså dels talar för att han har en ny proffssejour i sig. Och dels så tar det för att han kommer att vara bofast i landslaget. Sen om han startar eller inte, det är väl upp till Janne. Men man märker ju också att Janne Andersson gillar Samuel Gustafsson.
Oh ja. Oh
alltså,
ja.
Det är en spelartyp, det är en person som verkligen lirar med Janne.
Mm. Nej, men jag
och sen så vill jag också inte hämta hem för Italiens del, men jag vill hylla den italienska mittfältskolan. För att han har gått samma skola som Albin Ekdal. Inte något samma höjde, kommit till Serie A, etablerat sig där. Man har varit många år. Han har varit i Hellas Verona, han har varit i Torino, han har varit och gnuggat till Serie B i Cremonese och gjort det väldigt bra där. Så, och sen så då mellanlandat, det jag tror är i alla fall en mellanlandning i Allsvenskan nu. Men jag är övertygad om att liksom, den italienska mittfältskolan, om man nu pallar och har pannben och sådär, så är det en jävligt bra väg att gå. Mm. Och jag ser nog Samuel Gustafsson landa i när han går nästa gång. I en Serie A-klubb, alternativt då i en annan liga, men högsta ligan.
Jag håller helt med dig gällande hans landslagsstatus. Det har ju gått oerhört fort. Han plockades ju ut här till årets sista landskampssamling, alltså i mitten av november. Spelade både mot Mexiko och Algeriet. Hyllades unisont av både spelare och ledare. Kanske framförallt då Jan Andersson och Emil Forsberg. Och det tror inte jag att man ska underskatta, att en så liksom etablerad toppspelare i landslaget går ut och liksom medialt verkligen ger honom den nådiga nicken. Att det här är en lirare som jag gärna ser på mittfältet innanför mig. Det tror jag väger ganska tungt. Och sen så att han är med här i måndag som lagkapten. Men jag vill verkligen lyfta hans, liksom, till skillnad från många andra unga 19-åringar som gör sin första landskamp och fan vad mäktigt det här är, och man vinner dessutom med 2-0 och liksom, även fast resultatet på alla sätt och vis är jättebra och prestationen relativt sett, ja, det fanns liksom ingenting att klaga på, så blir det ju lätt att man svävar iväg och kanske slår på en lite för stor trumma. Alltså, Janne ångade ju på såklart, och i hans läge så är det superrimligt att han gör det med superlativen, och det här var liksom kanon från alla håll och kanter och händer och fötter, och oj 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 vad bra det var. Och när Olof då pratade med övriga spelare, som jag är inne på, yngre spelare som är med här i det här sammanhanget för första gången, man har en ganska hittills kort seniorkarriär, alltså de ställer ju någonstans upp på det här också. Ah, ja, fan, det är så jävla stort och det känns jättebra. Och, men jag tycker vi gör en kanonmatch. Och sen så kommer mikrofonen till Samuel Gustafsson. Och Olof är liksom i den svängen också. Vilken jäkla, vilken insats. Riktigt bra prestation. Och han liksom, riktigt bra. Ja, det känns väl okej. Okay. Han säger, det första han säger är, skönt att komma igång.
Ja.
Alltså det är liksom så här, fan vad det träffade bullseye i mig, att det är hans liksom första tanke efter den här matchen. Skönt att få 90 minuter i buggarna efter 4-5 veckors ledighet. Det har varit lite jul och nyår, du vet, början av januari, man brukar vara lite seg. Skönt att komma igång, sen så, ja, det var ganska stabilt. Alltså du vet så här, han tog verkligen ner det på en nivå som var så jävla rimlig och älskvärd. Och det är väl liksom, jag har liksom inte följt Samuel Gustafsson vare sig på planen, än mindre medialt under de sista åren i Italien. Men är det någonting som verkligen har slagit en under 2022 när han kommit hem till Häcken och de har gått så jävla starkt och han har uppmärksammats mer och mer ju längre liksom Häckens succéssäsong har lidit, så är det ju att han har ett sånt jävla, han har en sån jävla jordad självkänsla och syn på fotbollstillvaron. Han svävar inte iväg.
Pragmatisk,
fötterna är kvar på jorden.
Ja, men så är
liksom en spade är en spade och en 5+-insats är en 5+-insats. Det är liksom inte klackarna i taket och överdrifter hit och dit, och han verkar ta flyttryktena med väldigt liksom gott mod, och allting har sin tid, och nu han lyfter liksom inte det sportsliga kring varför det har gått så bra i Häcken här nu, utan han människorna han har haft runt sig, miljön han är i, att det liksom lirar med den personen han är. Han går verkligen från klarhet till klarhet, och jag tar det, jag tar det för givet att han är med i första EM-kvaltruppen.
Självklart.
Men jag tycker Mikael Lustig gjorde en bra poäng. Det ska man komma ihåg när det kommer till allsvenska spelare. Om nu Samuel Gustafsson blir kvar i Häcken, så är just den matchsamlingen jävligt knepig. För då handlar det om att man kommer in i den med 4 månader. Mer eller mindre om man då bortser från kuppen. Men eftersom det är ibland mot liksom division 2, division 1-lag, superettan-lag. Hur mycket tävlingsmatcher är det? Allsvenska spelare kommer ofta in i den samlingen med 4 månader utan tävlingsmatcher.
Är det bra då att han får de här 2 matcherna?
Jo, men det här är ju alltså så här,
kickstart.
Som Gustafsson ser på det som att det var 90 minuter att komma igång.
Nej, jag köper.
Så att man kanske inte heller ska ha liksom för höga förväntningar och tro att Samuel Gustafsson, om han nu blir kvar i Häcken, ska gå rakt in på ett svenskt centralt
mittfält. Vet du vad som talar för att han gör det?
Konkurrensen. Exakt. Skador, spelare som är urslag.
Ja, totalt sett konkurrensen.
Och att han har gjort det så bra i de här 3 landskamperna han spelat.
Nummer 2 på listan.
Trots att det har varit träningslandskamper. Så att jag utesluter inte.
Men fötterna på jorden i alla fall. Det är orimligt hyllandet piggar upp, skrev han efter matchen när jag hyllade hans prestation där. Och då blickar han säkert tillbaka på att vi har liksom tagit med honom i diskussionen om Sveriges bästa mittfältare och lite sådana delar också.
Nej, men,
så han tycker ju liksom inte riktigt att han är så bra som du tycker. Och har varit så bra, utan det är fortfarande så. För honom, om du skulle fråga honom, så skulle han nog hålla med mig mer. Att säga, hej, jag spelar i en pissliga. Visst, jag gör det bra där, jag är en duktig fotbollsspelare. Men det är fortfarande världens 23:e bästa liga.
Ska man kanske då liksom göra invändningen att det där kan vara ett par procent som håller en del spelare tillbaka?
Eller så är det precis tvärtom för hans del. Det lirar med hans persona och hans sätt att spela.
Jag har inte facit, men min erfarenhet och min magkänsla från liksom alla år med fotbollen säger mig att spelare som vågar, och det kanske är fel verb och att det inte handlar om mod, men spelare som har en lite större och bättre bild av sig själv än vad som faktiskt sanningen är.
Men jag tror det beror på
kanske
vem du är.
Kanske också tar dig ett steg längre.
Nej, men jag tror tvärtom för vissa. Och för vissa typ Zlatan-typerna kan det definitivt vara så. Att men för Samuel Gustafsson så är det för långt till att bli Zlatan, så att det faktiskt hjälper dig. Så det är bättre att ha fötterna på jorden och jobba på.
Vad heter den där gamla slitna klassiska macho-klyschan? Snälla pojkar får inte kyssa vackra flickor. Det är alltså så här, ingenting hade väl kunnat vara mer fel 2023.
Varför känns det fel när du säger att det inte är så?
Att jag har fått något ord fel. Nej, men jag tror att det är så. Och som sagt, alltså, ingenting hade väl kunnat vara mer fel att liksom,
han borde
motivera någon med 2023, i synnerhet i det här landet. Men jag minns från min fotbollsutbildning som sen tonåring att det var ju, alltså så här, det var ju en inställning som verkligen var en sanning. Man kan inte hålla på här och gå med mössan i handen och låta folk gå före dig i kön. Då kommer man ingenstans, utan det handlar om att liksom äta eller ätas, ut med armbågarna. Att den aspekten av den yttersta nivån. Ja. Alltså,
men det som talar
som
för
gör att en spelare kanske är kvar 10 år där ute kontra att man vänder hem efter 1,5 år. Ja, jag tror att det finns i alla fall några procent av liksom, sådana skillnader i olika typer av öden.
I en deppig inramning, förutom då en tom arena på en ganska dålig plan, så adderar vi också konferensrummet där Sverige möts. Jag såg dem sjöng för Samuel Gustafsson. Stort grattis eftersom han fyllde år.
Mycket snitsigt påpekade. Får du hälsa Simon också?
Exakt, han var inte kallad.
Han var kallad.
Han var det?
Ja, tackar nej. Eller han drog sig ur.
Jag trodde inte han var kallad, då hade det varit ännu roligare. Om Janne hade petat honom. Och sen så, du får hälsa. Men vi får inte glömma bort att
han finns det någon som menar på att Simon är ännu bättre?
När de kom fram så var ju Simon den stora stjärnan. Ja, alltså, i och med att han var mer offensiv och gjorde mer poäng än vad Samuel gjorde.
Även nu?
Ja, nej, alltså, de är två olika spelartyper, så det blir svårt att jämföra. Men jag tycker att Samuel har fått en liksom, i sin, man skulle ju kunna säga att i Holland. I Holland så utvecklas offensiva spelare bra, för att det är den typen av spel, mycket mål och sådär. Medan i Italien så är det försvarsspelare och centrala mittfältare av typen Albin Ekdal. Samuel Gustafsson kanske inte såklart är Albin Ekdal-typen fullt ut. Mer fötter, mindre fysik, absolut. Mindre positionsspel kanske, det vet jag inte. Men det är ju fotbollshjärna i alla fall som har utvecklats på 110 matcher han gjort i de italienska seriesystemen.
Sen det kan man ju jämföra spelare i vem man tycker är bäst eller inte, även fast det inte är samma typ av spelare.
Nej, men självklart kan du göra det. Men
du kan tycka att Albin är bättre än Hjalmar.
Absolut.
Även fast de inte liksom konkurrerar med varandra.
100%, men det jag menar är att det skiljer inte så mycket mellan dem. Så att det blir väldigt svårt, små nyanser om du ska urskilja vem som är bäst av Simon och Samuel, tycker jag. I och med att det dessutom är då olika positioner. Men det jag skulle säga var att när klubbar kollar på Samuel Gustafsson, landslag, gjort ett jättebra år i Allsvenskan, då ser de ju också 110 matcher i de italienska seriesystemen, främst då i Serie B, men också Serie A med Torino när han kom dit. Här finns det ju ett kap. Den klubben som tar Samuel Gustafsson gör ju en riktigt bra affär, tänker jag.
Jag misstänkte att du var på väg att spela upp då hur det lät när Jan Andersson, Peter Wettergren och övriga truppen då sjöng för Samuel Gustafsson i detta.
Men det var ju också hur det såg ut
konferensrummet.
Och jag tänker
schnitzel till Janne och ledarstaben som gör det här. För att det är inte så konstigt att man behåller fötterna på jorden när det här är liksom födelsedagsfirandet. När det här är liksom, hur firade du födelsedagen?
Idag fyller faktiskt Samuel år. Så vi reser oss upp och sjunger för Samuel. Det är en god tradition på de här samlingarna. Och det innebär ju att även Simon fyller år, så hälsar man så gott. Jag må han leva ut i 100 år. Jag visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Samuel och Simon då. De lever hippie. Hurra, 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 hurra.
Klart som fan man blir liksom ödmjuk och pragmatiskt lagd.
Ja, men det är också alldeles för stort. Det är inte bara ett konferensrum, utan detta är en konferenssal. Alltså, den tar in typ 250 pers och där sitter de 30 stycken på framtagna stolar och lyssnar på Janne.
Jag älskar ju Peter Wettergren aldrig mer än när han ser ut exakt som han gör i den här videon. Badtofflor till sin liksom träningsoverall. Jätteprillan under läppen. Och viktigaste detaljen, glasögonen i pannan.
Ja, men,
han bara åkte upp.
Lite geniet. Men, ja, men så här, det svenska idrottsundrets, alltså, det är så svenska fotbollsgenier ska se ut, förstår jag menar. Mm. Italienska, spanska, engelska fotbollsgenier ska inte se ut på det sättet. Däremot så ska svenska göra det. Så, för de är födda uppvuxna i ett omklädnings...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Rum som är på väg att rasa där varmvattnet är slut.
Ja, men det, blåbärssoppa.
Blåbärssoppa och allt det där.
Och det var väl alltså så här, även
fast det är den svenska kulturen.
Även fast det kan låta som en oerhört liksom simpel och förminskande konklusion, så är jag helt övertygad om att det som innan det ens hade börjat gå dåligt knäckte Erik Hamrén, det var den tredelade kostymen.
Mm, det tror jag nog. Vi är inte vana med det. Och sen plus också att försöka bära upp den tredelade kostymen. Jag tror att det var totalen av vad Erik Hamrén hade blivit och blev i det svenska landslaget. Med brandtal, tredelad kostym och inte riktigt bottna i liksom personan som han ville vara.
Mm.
Han blev någon annan. Och då blev det ett skådespel istället hela tiden. Och det här skådespelet gjorde vi oss lustiga över.
Mm. Bara på tal,
men du vet ju vad som lirar med prillan, glasögonen i pannan och badtofflor. Det är ju en pilsner efter, efter genomförd träning. En pripsblå.
Mellan.
Ja, mellan. Mm. Och det hade varit helt okej.
En mellanpilsner.
Ja, det är vår kultur också. Hörrni, det är ju den tiden på året när Team of the Year-omröstningen går av stapeln. Och vem som helst kommer kunna rösta fram sin drömelva. Och det är utifrån 100 spelare som är nominerade. Och då tänker jag att jag ska hjälpa folk lite på traven. Om man vill rösta så är det ju EA.com. Klassiska EA, alltså EA. EA.com. Där hittar ni omröstningen till The Ultimate Team of the Year. Eller bara Team of the Year, om man nu vill. Och i vårt samarbete med EA Sports så vill vi såklart också ge våran bästa elva, alltså vårat Team of the Year. Så det gäller bara att hänga med här och sen så får man ju hålla med mig eller inte hålla med mig. Men vi börjar bakifrån. Kom ihåg också att det är 4-3-3-uppställningen som man måste använda sig av. Så man kan liksom inte hålla på och laborera med 4-2-3-1 julgranar eller någon annan skit. Utan det är 4-3-3 och det kanske inte är några överraskningar. Men jag går i alla fall, sett till hela året, på prestationer även från i våras. Så att det är inte bara VM-spelare, det är ingen VM-11 detta. Utan precis som det låter, Team of the Year. Och vi börjar bakifrån med den självklara målvakten, om ni frågar mig. Och det är inte Emiliano Martinez eller någon annan trött jävel, utan det är Courtois. Och då kanske folk redan har glömt det, som fotbollsvärlden snurrar så jävla fort. Att Real Madrid, de gjorde kaos med precis allting på klubblagssidan. De vann ligan, de vann också Champions League. Och minns Courtois jävla monsterprestationer. Han kanske till och med borde ha vunnit guldbollen. Nej, så kul ska vi inte ha. Men däremot så tycker jag att han är given i alla fall i Team of the Year som målvakt längst bak. Vi går till då fyrbackslinjen. Tänk att vi börjar utifrån höger. Det finns ju en del spelare där som jag tycker har gjort jävligt bra säsonger och som kanske förtjänar ett omnämnande. Lite om Kyle Walker som har gjort det väldigt bra i Manchester City, också med hård konkurrens där. Reece James för att liksom fortsätta på det brittspåret. Men det finns en spelare som jag tycker sticker ut, och han har jag hämtat från den franska ligan, från det bästa laget i den franska ligan, från Marocko! Hakimi. Jag tycker han verkligen förtjänar en plats i Team of the Year. Dels sett till liksom hela hans säsong, sett till hur liksom smidigt och bra och tydligt han har blivit en nyckelspelare också i PSG. Men ett fantastiskt VM där han axlade en roll också som en storstjärna ute på en högerkant i Marocko. Och den där lilla Panenka-chippen som knappt lämnade Moder Jord, ja, den tar vi med oss in i historien. Så Hakimi på högerbacken. Mittlåset då? Ja, men där finns det ju många bra spelare. Många som kanske förtjänar ett omnämnande. Men en spelare som har verkligen stigit på oss. Och jag tycker han liksom... Han följde upp en otroligt bra klubblagssäsong med Leipzig. Med ett väldigt bra VM. Där jag tycker han stack ut som den bästa mittbacken under VM. Nu har han alla storklubbar. Eller alla storklubbar har honom på sin radar. Fortfarande ung, även om hans utstrålning och hans persona och aura på planen snarare gör så att han känns som en spelare som varit med väldigt länge. Men det är ju i alla fall Guardiol. Han är... men jag tycker han är otrolig. Han kommer vi liksom få leva med i många år framöver. Men han är redan nu med i Team of the Year för mig. Kanske även nästa år. Vi får se. En annan spelare då som har gjort det otroligt bra i sitt klubblag. I ett lag som vi pratade mycket om i fredagsavsnittet med Benfica. Så ja, Benficas säsong har ni koll på. Gjorde väldigt bra i Champions League. Och den här spelaren tycker jag bara har gått från klarhet till klarhet. Sådär, lite sent på karriären. Otamendi. Han kanske inte är given för alla, men jag tycker verkligen att han har varit bra och förtjänar att vara med i Team of the Year här. Och jag menar, är man en sån försvarschef i Argentina i ett VM och vinner VM-guld? Alltså otroligt! Alltså vilket VM han gjorde, Nicolas Otamendi. Given i den här feedbackslinjen tycker jag. Till vänster, ja, men där är ingen som kommer varken bli besviken eller förvånad. Världens bästa vänsterback heter sedan några år tillbaka och de kommande 10 åren också. Theo Hernandez. Både offensivt och börjar nu också sätta defensiven. Jag säger inte att han är komplett där. Han kommer fortsätta göra någon tabbe. Men det spelar liksom ingen roll för att han är så jävla bra. Och han är själva definitionen av en modern ytterback. Som Pioli verkligen har fått till det med Theo Hernandez. Otroligt. Hörrni, måste lämna backlinjen. Vi går upp till mittfältet. Team of the Year pratar vi om. Vi pratar om Neymar, Modric, Jude Bellingham. Där har ni min trio. Flytta ner lite Neymar i en lite fri roll här i mitt 4-3-3. Fantasista, gör lite som han vill. Neymar är alltid med i mitt Team of the Year, höll jag på att säga. Han kan göra nästan vad som helst. Nej, men jag tycker att han är fantastisk. Lite otur där med skadan, men jag tycker Brasilien förtjänade mer. Neymar förtjänade mer. Det där målet som han gör också förtjänade mer. Allting förtjänade mer och han förtjänar Team of the Year. Modric, given tycker jag. Alltså vilken jävla sesse med Real Madrid. Och så bra han var i VM också. Given. Och sen så Jude Bellingham då. Alla som inte följer den tyska ligan. Jag följer inte alla matcher som Dortmund spelar. Men Jude Bellingham, herregud. Vilken jävla lirare han är. Och vilken trygg punkt han kommer vara i det nästa lag han går till. Vilket det nu blir borta på öarna. Längst fram, där tänkte jag säga att det kanske inte är några överraskningar. Men det är väl nummer 9-positionen då, vem man ska välja. Eftersom Benzema missade VM. Men här gör jag ett undantag. Man behöver faktiskt inte ha varit med och gjort skillnad i VM. För att komma med i mitt Team of the Year. Ballon d'Or. Allt han gjorde, vann allt med Real Madrid. Man skulle också kunna säga att han vann allt åt Real Madrid. Så fullständig nyckelspelare och allting. Fick VM förstört då, tyvärr då, för hans del. Tyvärr också för Frankrikes del ska sägas. Kanske var det hans skada som till slut blev tungan på vågen. Det gjorde att Frankrike inte vann. Men given nia här. Vem ska man nämna bakom honom? Det är ju typ Åland. Men han kan ju såklart inte liksom kliva förbi Ballon d'Or-vinnaren Benzema. Flankera såklart då av Mbappé och Leo Messi. Leo Messi nästa års guldboll och runner-up till nästa års guldboll. Kylian Mbappé. Han behöver ju typ inte mer än ett omnämnande här. Jag tycker att alla ni som lyssnar på detta ska gå in på ea.com och ni kan också kolla på våra sociala medier där vi lägger ut länkar till den här omröstningen. Ni väljer 4 försvarare, 1 målvakt, 3 mittfältare och 3 anfallare. Och så gör ni er egen startelva. Vi säger stort tack till EA Sports för att ni är så jävla härliga och kör Team of the Year där alla får vara med och rösta. Och det här blir ju då det globala folkets röst i slutändan. Det enda rätta får vi se hur många jag träffar och hur mycket lika jag tycker som resten av världen. Men gör er röst hörd. Och orkar ni inte gå in på ea.com nu direkt, ja då kollar ni på våra sociala medier så länkar vi direkt in. Så stort tack! Ciao!
Lite på det här temat, eller ganska mycket på det här temat. Jag vet inte vad du säger. Nej, svenskt ledarskap inom fotboll. Så undrar jag om du igår kväll såg den korta lilla snutten från Malmö FFs uppstart med Henrik Rydström framme vid podiet på engelska. Nej. Som de skickade ut på Twitter, som fick ganska stor spridning, där väldigt många fnissade då åt Henrik Rydströms engelska. Han hade liksom...
Har vi fnissat nog åt engelska? Men... Du måste ju upp på Erik Hamrén-nivå om du ska fnissa.
Ja, nej men Hamrén-nivå är det inte. Nej. Men jag tycker ändå, för att vi har ju pratat ganska mycket om Erik Ten Hags ovilja att flytta till England för att han inte känner att han har liksom... han är inte samma ledare på engelska som han är på holländska.
Skådespel.
Och på tal om Micke Lustig, är det någon, alltså, vad hette han, norrmannen som hamnade i Celtic?
Mr. Bankir.
Delia, Ronny Delia, hette han det? Delia. Mm. Ronny Delia, som han hade i Celtic. Att som då norrman kliva in och så trycker du på fuck och fucking lite för hårt. Så att du står där, and you have this Norwegian accent, and you go, oh, fucking you take this fucking game. Att det, alltså såhär, där försvann det.
Ja.
Respekten från många. Eller kanske inte respekten fullt ut. Men de här några
procenten. Han tror han pratar bättre engelska än vad han gör. Så han kan använda sig av värdeord. Som fucking till exempel. Mm. Men han bottnar inte och då blir det bara fel.
Exakt. Jag tycker i alla fall att när, alltså, jag satt inte och liksom fnissade åt Henrik Rydströms engelska. Men jag kände verkligen hur mycket det ligger i hur bekväm man är i ett språk i just ledarskap. Mm. När det då kommer till, jag menar, allt från pondus till att faktiskt få ut vad man faktiskt menar i instruktioner eller filosofi. Alltså, så här, ja. Det är A och O i kommunikationen.
Och det fick han, eller?
Du får själv bedöma.
It's a new season. Some of you have been in this situation many times. Some of you have not been in this situation so many times. Let me first talk about what's the most important thing. Make no mistakes. That's the most important thing to win. And I think I know it goes for everyone here. Was it some situation last year when you felt like it was, I don't know if the word is heavy, but it was too heavy? I've been in that situation so many times. Especially as a player, it's when you chase something, it's so important to win, so you forget to enjoy it, or it's only about winning. The danger is that you stop doing the things that make us win.
Mm. Nej, men budskapet tydligt till mig. Han ville få fram dels då vinna mentaliteten och bygga vidare på den, och men man får inte glömma bort processen i det här.
Men känner du precis som jag För att, alltså, jag högaktar ju Henrik Rydström. Mm. Tycker han är otroligt bra. Men känner du precis som jag att fan man hade, alltså, så här, fan man hade sagt det bättre, ja, och han hade fått ut det på ett bättre sätt, mm, och hade liksom alla i det där rummet förstått svenska, så hade han, tror jag, närmat sig bullseye och kanske liksom fått en annan typ av effekt på liksom surven i starten av säsongen här. Mm. Det blir ju lite mer, det känns som att han försöker hitta in
i det han menar.
I det han menar.
Ja, i ett språk som han inte riktigt behärskar.
Men språket, ja, håller honom lite, ja, liksom utanför staketet.
Men samtidigt förstår jag vad han säger. Så jag tycker ändå budskapet, jag tror att budskapet går fram. Och jag tror att spelarna är med på det. Och sen så är det ju så många andra timmar, höll jag på att säga. Men så mycket som ska ske utöver det där konferensrummet där han håller det här surret. Där han kliver in med känslor, ilska kanske, med passion på träningsplanen. Och är tydlig, oavsett om det är engelska eller svenska, han är tydlig på, så han kommer banka in där. Så att jag tänker så här, det är good enough. Mm. Han behövde, jag håller med dig, jag förstår vad du menar, men det har inte så stort värde.
Nej.
Om man hade nailat det bättre på svenska eller inte. Sen så tycker jag tycker definitivt inte att det, alltså det är fnissigt att kolla på det där.
Nej, jag rapporterade bara hel del reaktioner.
Nej, de förstod inte det. Jag tyckte han gör det helt okej.
Ja. Har du något annat från veckan som du har...
Jag såg, på tal om deppiga situationer, då måste vi gå till en pittig liga. Jag skulle ta upp det här bara inledningen. Det var en newsflash som ändå fångade mitt intresse. Men som kanske inte behöver prata så mycket om, men jag kände ändå att jag ville ta upp det. Du kommer ihåg den här tragiska händelsen med Emiliano Sala?
Ja, som skulle till han hade signat för Cardiff, va? Från Nantes.
Exakt.
Och så gick flyget ner mellan så Frankrike och England. Deppigt.
Ja, det var superdeppigt, men enligt BBC så har det ju varit ett efterspel på det här. Mm. I och med att han var ju då på väg under brinnande transfermarknad. Och det var en övergång då som hade gjorts från Nantes till Cardiff. Och det fanns en övergångssumma att betala. Mm. Men han hade, alltså det blir ju så makabert alltihopa.
Exakt.
Men Nantes har ju då stått på sig och vill ha de här 15 miljoner eurorna av Cardiff. Och jag vet inte, har du koll på den pittiga ligan Championship någonting? Men Cardiff sladdar, kan jag säga, ja, så mycket. Ja, de sladdar, de har det jävligt tufft och de har väl ekonomiskt inte haft det svinbra heller.
Nej, så är det. Var det på vippen dock att ta en tung FA Cup skalp här i helgen, men tappade 2-0 till 2-2 mot Leeds.
Men alltså det jag tyckte var tråkigt med den här historien, som jag inte visste om, är att det har varit då ett tråkigt efterspel som handlar om ekonomi. Mm. Och sånt där är ju så liksom, i hela den här stora tragedin kan man inte bara glömma alltihopa.
För det kan man ju inte.
Nej, det kan man inte heller. Jag vet. Men de här 15 miljonerna, de har ju då Cardiff satt sig emot, men förlorade i typ TAS. Så att de måste betala. Och nu har man inga pengar. Nej. Men man har ändå lyckats betala första 5 miljoner euro. Så men de försöker ändå göra rätt för sig här, Cardiff.
Jag förstår ju vad du menar. Och det blir ju någonstans att, alltså, någon dag så måste ju någon vara först med att liksom, okej, hur gör vi med pengarna? Sen så kan man, alltså, så här, ju närmre det sker in på det tragiska, alltså, desto mer makabert blir det ju. Men jag förstår ju, i synnerhet när det handlar om såna här summor också, att vad fan, man kan inte bara låtsas som att det regnar i 50 år.
Nej.
Och hur surt det än är, om vi då pratar ur ett rent ekonomiskt perspektiv för Cardiff, så har, alltså, de har ju köpt spelarna
något. Det är så jävla sjukt.
Sen så är det ju liksom den yttersta nivån av tragik i hur det slutar. Ja. Han hinner liksom inte ens sätta fötterna på Cardiffsk mark innan han är död. Men
undra om det blir så, typ så här klausuler efter,
ja, så här prejudicerande. Så här,
ja, exakt. Ja. Som man skriver in i kontrakten.
Ja. Det är väl långt ifrån omöjligt. Det
flashade förbi.
Fnulat på idag.
Nej, jag har inte gått och fnula på det. Det dök upp igår kväll. Bara, så här, Emiliano Sala, man glömt bort lite det.
Ja. Och sen så ska det väl sägas att, alltså, hade inte han omkommit i den här flygolyckan, så hade han ju fortsatt förmodligen föra en väldigt anonym tillvaro.
Så är det.
Alltså det var inte så att det var the next big thing som sprang runt i Nantes.
Nej.
Och han var på väg till Cardiff.
Vet man ju å andra sidan inte.
Nej, alltså, men det skulle hända. Det är väl ändå favorit på den profetian.
Mm.
På tal om deadline day och januarifönstret, Joao Felix körde en liten quick step från Madrid, förlängde först kontraktet med ett år. Och sen så gick han då på ett märkligt lån till Chelsea.
Och så jag läste någon Twitter-tråd om att den ser märklig ut, men är också på något sätt men den är också på något sätt logisk, för att då kan man dels behålla spelaren, man gör honom glad, han får komma till en ny klubb, men det kanske stärker då ytterligare de ryktena som just nu florerar om att Diego Simeone lämnar Atletico Madrid i sommar och att han då får gå på lån ett halvår under tiden för att de två inte går ihop.
Ja, precis. De två går skilda vägar. Ja. Atletico Madrid får ut någonting
klubben
bra av
klubben visar att vi
Joao
tror
Felix.
Jättemycket på dig.
Precis.
Men
i och med att man förlänger med ett år så tappar man ingenting i transfervärde. Nej. Alltså ifall då kontraktet skulle ha förkortats med ett halvår. Chelsea får en bra spelare, Joao Felix får spela, Diego Simeone behöver inte sitta och få massa jävla frågor kring det här. Men som du säger, det är ju av allt att döma en fingervisning om att Diego Simeone inte kommer träna Atletico Madrid nästa säsong.
Och då står vi där i sommar med Diego Simeone och Zidane lediga.
Ja, Tuchel fortsatt ledig.
Tuchel, du har en waiting list supreme som heter duga.
Verkligen. Det jag tycker bara var kul med att Joao Felix nu har anslutit till Chelsea, det är ju att det här försämrar ju möjligheterna för Pierre-Emerick Aubameyang ytterligare att få speltid i Chelsea. Men att han har ju satt sig i soppan att han kan ju inte gå någon annanstans för att han får inte representera en tredje klubb under det här liksom kalenderåret. I och med att han då gick från Arsenal till Barcelona till Chelsea.
Mm.
Så att hans enda möjlighet är att vända tillbaks till Barcelona om han nu inte kan spela i Chelsea. Det blev inte så bra det där.
Men jag tyckte alltså, redan i Barcelona.
Fortsättningen av karriären för Aubameyang, från att han förlängde kontraktet i Arsenal. Du kommer ihåg presentationsvideon. Jag vill bli liksom one of the greats. Och så var det liksom, det var flashbackbilder på Tony Adams och Thierry Henry. Och
då hade jag...
Han var ju lagkapten. Alltså det är så här.
Jo, men jag kommer ihåg det tydligt för att jag hade... I något Toto Balotto tror jag, kanske någon tweet också, förstärkte hela med att...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aubameyang nog är klar i Arsenal, att han behöver röra på sig och att de behöver gå skilda vägar. Det var någon slags utläggning jag hade haft kring det där. Och sen förlängde han. Och då fick jag en del skit för det, kommer jag ihåg.
Mm.
Men som vanligt så är man tidig i sin spådom såklart, och ser vad som kommer hända i framtiden. Men vet du vad, jag tror att detta är ett klassiskt exempel på brintid som helt enkelt är över.
Ja, och
han har
sen,
brunnit klart. Och det,
men det är väl också liksom något slags skolboksexempel på hur även de största spelarna högst upp i näringskedjan kan gå bort sig av usel rådgivning.
Ja, absolut.
För att det har bara varit dåliga och dumma och ogenomtänkta beslut från Aubameyangs sida i ett och ett halvt år här.
Och så kommer de alltid kunna räkna hem det på. För jag menar, om han kände själv att, så att brintiden är snart slut, även om han inte var ärlig mot sig själv, men han kanske kände det någonstans, så har han representerat stora klubbar. Han har varit i Barcelona och säkerligen tjänat en väldigt massa pengar, som då agent och spelare kommer kunna säga vad du gjort då. Och, alltså att det här är en win i alla fall, även om han inte har då presterat på toppen av sin talang.
Nej, det är väl klart att väldigt många kan hänvisa till bankkonton som tystar många kritiker.
Jag sa det, men bara som en liten disclaimer.
Ja, ja, absolut. Men du och jag och väldigt många andra kommer ju komma ihåg, precis som Cristiano Ronaldos legacy har påverkats och kommer ha påverkats av att han går till Al-Nassr och avslutar där borta, så är jag helt övertygad om att jättemånga kommer minnas Pierre-Emerick Aubameyang på ett helt annat sätt än ifall han hade, efter det där förlängda kontraktet med Arsenal, varit lagkapten i det Arsenal som Mikel Arteta nu håller på att föra till en ligatitel, tillbaka in i Champions League och så vidare och så vidare. Det är väl klart att det är en enorm distinktion mellan att vara den spelaren efter alla fina år i Dortmund och alla mål han har gjort i Arsenal, till att via disciplinära snedsteg hamna på bänken, hamna i öppen fejd med då Arsenal som har gett honom det här nya kontraktet som lagkapten. Att bråka sig bort därifrån, att åka och liksom, att åka ner till Barca och staka den sportsliga ledningen för att liksom, jag vill till Barcelona. Hamna snett där. Ta sig tillbaka till London men gå till en av Arsenals liksom, stora stadsrivaler, Chelsea. Hamna snett där. Och du vet så här... Nej, det är maken till usel karriär senaste två åren. Mm. Nej, det är häpnadsväckande.
I stora klubbar, vilket gör
det... Och nu är det så här, ja, alltså, vi behöver inte dig, så att du kan röra på dem. Mm. Jag kan inte det.
Nej.
Kan inte gå till någon annan klubb. Jag är låst. Mm. Nej, det är så dåligt. Men det blir spännande i alla fall att se ifall Graham Potter och Chelsea kan få fart på Joao Felix. Det är ju möjlighet till en win-win. Men med tanke på vart Chelsea befinner sig för dagen så kan det också slå lite fel. Man är ju inte jätteimponerad heller av spelarna som har hamnat i Chelsea på lån.
Däremot
ska gå in och liksom leverera direkt.
Däremot gillar jag Felix väldigt mycket.
Mm. Absolut. Wout Weghorst ser av allt att döma ut att ta den centrala anfallspositionen i Manchester United. Holländaren som gjorde det där succéinhoppet mot Argentina i VM-kvartsfinalen har ju bedrivit sin fotboll i Besiktas under hösten. Gjort det bra, men även fast han delar pass med tränare Erik ten Hag så är det ju ändå, tycker jag, förvånande att United... Alltså, det här känns som en United-värvning för två år sedan.
Ja, det tycker jag. Men jag är också svår... Dels gillar jag ju spelartypen som går sent på sin karriär till en stor klubb. Det har funnits några och jag gillar late bloomers, alla Lucatoni, alla Bierhoff och så vidare. Det, den typen av spelare går jag lite igång på, så jag kommer inleda i alla fall hans äventyr i Manchester United med att tro på det.
Mm.
Och att det kanske är precis vad de behöver, någon som bara sopar in dem där i straffområdet och som man kan spela upp på. Som en referenspunkt. Alltså alla lag behöver den typen.
Ja,
sen
någonstans...
vet jag inte om det är en spelare som ska starta. Om, alltså Manchester United kanske värvar honom som en startspelare. Och man ser om man kan bygga sitt spel med en stark stor nia. Men jag är inte säker på att det är rätt. Men då får ju tiden utvisa det. Och så får han väl hitta en annan roll i laget.
Ja, och någonstans så har väl ändå Erik ten Hag tjänat ihop till... Att man får lita på hans
exakt.
Beslut.
Men det är så jävla lätt så idag också att helt avfärda värvningar av lite äldre spelare. Alltså nu när alla ska vara så unga och alla ska kunna vara försäljningsbara och alla ska kunna bli världens bästa spelare och man ska vara modern i sitt spelsätt. Allt det där. Ibland behövs det en Wout Weghorst för att Manchester United ska ta nästa kliv.
Mm. Ja, det blir ju onekligen spännande att följa hans...
Jag är pigg på den här värvningen.
Ja, härligt. Jag noterade också lite Silly från Milano igår. När Milan var i farten och drattade ur koppan.
De åker alltså på Torino. Mm. Åker alltså på, de möter dem i åttondelsfinal i Coppa Italia. Det står 0-0. De får en man utvisad i den 70:e minuten. Matchen går till förlängning så de hinner ju spela väldigt mycket. Innan Torino gör segermålet. Mm.
50 minuter.
Och helt otroligt för att de såg ju helt slut ut. Ett ta Torino. Mm. Gör ju en kontring som är skolbok. Liksom ut på kanten, bam, bara rusar in. Milan orkar inte riktigt med i hemjobbet. Tror nog inte heller, för det hade varit ganska lågt tempo. Tror nog inte heller att Torino pallar med en skolboksomställning. Mm. Men det gör de. Och Adopo tyckte jag var kul att han heter. Hör senare.
Just det.
Gjorde målet.
Det jag skulle säga, jag såg att du hade twittrat ut samma grejer igår. Att man dels har förlängt med Ismael Benacer.
Men
också att Maldini skickade positiva signaler från förhandlingsbordet då med Rafael Leão.
Mm. Det Paolo Maldini pratade om är att nu har man hamnat på samma våglängd. Att man har varit väldigt långt ifrån varandra tidigare. Så nu kan man faktiskt slutföra den här förhandlingen. Men så länge det inte är signat så kan det fortfarande dyka upp en klubb och erbjuda väldigt, väldigt mycket mer. situationen för Leao är att alltså, oavsett vad Milan erbjuder så kommer han ju signa för en mindre summa än man kan tjäna i en annan klubb.
Mm.
För de buden ligger ändå på bordet.
Men vet du vad han inte kan få i en annan klubb?
Zlatan.
Ja, nej.
Det kan
nej,
inte få.
Nej, nej. Nej, men nu har han ju ett jätteläge att signa för en del av en enorm transfersumma.
Ja.
Och det, alltså så här, om man tänker rent monetärt, vilket jag utgår från att han och kanske framförallt hans representanter gör, så finns det ju läge här med tanke på vart Milan ligger i Serie A-tabellen, att de ska spela Champions League åttondelsfinal mot Tottenham, man är regerande mästare, vad fan, det kan bli en rolig vår för Milan och Rafael Leao det här. Han ska dessutom etablera sig som ordinarie i det portugisiska landslaget under Roberto Martinez. Men att man då i någon slags samförstånd med Maldini och Milan förlänger mot att det finns en rimlig utköpsklausul där en viss procent av den tillfaller Leaos gäng.
Mm.
Det kan ju verkligen bli liksom en payday som då motsvarar det han kanske inte tjänar i Milan som han hade tjänat någon annanstans nu ett halvår eller ett år.
Framförallt så blir det fortsatt garanti på prestationerna i
Exakt.
Milan.
För att han vill ju då att det ska aktiveras de där klausulerna.
Exakt.
Så att, jag kan tänka mig att det blir någon sån lösning i så fall.
Ja, men så blir det.
Men Milan out. Och det kanske bara är bra för dem.
Det enda som jag vill ta upp från Silly, det kommer ju fortsätta här och vi kommer kunna se mer. Jag och Felix såklart enorm värvning för att vara ett januarifönster. Men det handlar ju om att hitta de här möjligheterna i januari. Om man är en stor klubb som Chelsea, om man ska kunna göra någonting som verkligen gör skillnad. Det tror jag ändå Jao Felix har potential att bli. Annars så såg jag att Nico Gonzalez var på väg till Leicester från Fiorentina. Han skulle ju varit med i den argentinska truppen. Han har spelat och säkert varit liksom bidragande till att Argentina hade gjort det bra. Man skadade sig precis innan VM. Men det har gjort att intresset från Fiorentinas sida har blivit starkare för Jesper Karlsson.
Just det, det har jag noterat.
Att,
och han går starkt.
Håller man lite öga på, skoja inte.
Han går ruskigt starkt här efter en skadefylld höst. Men jag
behöver ju dock röra på sig.
Ja, det är dags nu.
Ja, man,
det tror jag AZ också känner.
Mm.
Om vi ska liksom få det vi vill ha för honom.
Skönt att få liksom ytterligare en spelare offensiv som gör mycket poäng i en av de stora ligorna.
Pratades väl också PSV där, alltså som ersättare till Gakpo?
Jo, absolut. Men jag tror nog Jesper Karlsson ska kika åt en topp 5-liga.
Mm. Kanske. Jag var dock inte riktigt klar med Milan. Det var därför jag liksom tog mig dit. För det är inte bara så att man är ute ur koppan. Det kanske i och för sig är bra sett till liga och Champions League-spel. Men igår mot Torino så tänkte jag verkligen när jag såg honom spela fotboll att oj, vad snett han har hamnat. Charles de Ketelaere.
Mm.
Alltså, vi var ju båda...
Jag lämnade den båten också.
Vi var ju båda positiva.
Mm.
Du mer än jag, men alltså... Vi som har sett honom i Belgien, alltså transfersumman som Milan hostar upp här, intressenterna som också ryckte i honom. Det kändes verkligen med Kessié bort och Milan som liksom tar sats från tronen och ska liksom vidare uppåt, att han hade hamnat helt rätt.
Men det känns som att han är på väg att göra en Andreas Andersson här. Kommer till en lite för stor klubb.
Han ser inte ut att må bra.
Nästa mål är att få bollen i huvudet och då går den in. Alltså, ja, men hur ska han annars göra mål?
Nej, jag vet inte.
Men,
och det var därför jag bara ville fråga dig. Vad ser du?
Jag vet liksom, faktiskt inte. Men,
vad ser du det här ta vägen?
Ja, men nu ska man ju också spela Champions League. Alltså det kommer finnas rotationsmöjligheter för honom. Men som igår mot Torino. Där är ju läge att faktiskt avgöra. Där är ju läge att vara bäst på plan.
Mm.
Mot ett halvt roterande Torino också. Även om koppan betyder mycket för Milan. Så här. Det är läge nu. Det är läge nu och det är ganska snart. Vi ska komma ihåg dock att alltså, Tonali hade också ett ganska tufft år. Det första i Serie A innan han liksom etablerade sig. Gjorde ganska många misstag, lärdes av det. Men då vill det ju till att de Ketelaere faktiskt också lär sig av sina misstag. Det behöver nödvändigtvis inte ske i år. Men det vore bra om man såg lite fler tendenser på att det är på väg framåt för honom.
Ja, verkligen. Det behöver börja hända saker i rätt riktning.
Brahim Diaz är Maradona så är det ju lugnt.
Ja, jo. Milan i alla fall out. Det var dock inte bara Torino som stod för en kuppknall igår. Även i England så blev i alla fall jag mäkta förvånad över att Southampton deppade deppiga Soton som har hamnat så jävla snett i Premier League, är jumbo, man har redan bytt tränare, man har en trupp som verkligen inte ser ut att vara för ett nytt Premier League-kontrakt. Att man i det läget går och slår Manchester City med 2-0 i ligacup-kvartsfinalen.
Ganska bra lag också vad City på planen.
Alltså City ställer upp med Julian Alvarez, Foden, Jack Grealish, Gündogan, Laporte, Cancelo,
Walker.
Så de
kan inte ställa upp med ett dåligt lag, men det är ändå många startspelare.
Sen är det klart att alltså, Haaland är inte där i startelvan. Kevin De Bruyne är inte där i startelvan.
Ska de behöva vara det då?
Nej, det tycker inte jag heller. Och man misstänker ju att liksom, Sotons fokus borde ju rimligtvis ligga på att lösa ett nytt Premier League-kontrakt före någon liksom cup-run som ändå kommer sluta med uttåg i en kvartsfinal eller en semifinal eller vad det nu kan vara. Men 2-0 till sydkustgänget City ut, och det öppnar ju upp eftersom Nottingham parallellt har slagit ut Wolves och Newcastle slagit ut Leicester för då Manchester United. Eller då kanske Newcastle framförallt, får man väl ge då favoritskapet till. Men de har hamnat på varsin sida. Väldigt mycket talar ju för Manchester United här att kunna ta en titel igen. En inhemsk titel. Det var ganska många år sedan. I och med då att övriga storklubbar är borta. Liverpool och Chelsea och Arsenal och Spurs. Så att jag tror att Manchester United, de har nog lite jävla tillförsikt här inför framtiden. City i helgen också. Det kan bli ett, alltså när de möttes i höstas, vi pratade ju om den matchen med Niva här förra veckan.
Säsongsdefinierande lite, tänker du på eller?
Nej, inte säsongsdefinierande, men chans till att liksom så här, nu står vägskäl. Vi här. Nej, inte ett vägskäl, utan bara alltså så här, när de möttes senast så visade ju City med all önskvärd tydlighet att ni är så långt ifrån oss fortfarande, att tro här nu inte att liksom, ni på 2 månader, 3 månader med Ten Hag har liksom gett er in i något titelrace. Men nu har det gått ytterligare 3 månader och Manchester United har ju tagit ganska många kliv under den här tiden. Så att det ska bli spännande att se med Absolut. Den matchen i åtanke hur det såg ut i, det var väl oktober, början av oktober.
Ja.
Hur det ser ut nu.
Verkligen.
Hur styrkeförhållandena ser ut. Så att den matchen är jag jävligt laddad på i helgen. Och det är många fina matcher. Däribland Napoli-Juventus då, imorgon kväll, fredag. Som vi redan nämnt att vi ramar in här på C-more. Det är sändningar 3 dagar i rad. Ikväll så är det Island.
Otroligt.
Imorgon. Napoli-Juventus. Och så lördag då, så är det fotbollslördag i Europa. Precis som vanligt, vi börjar 17.30, håller på hela kvällen. Avslutar med det fina baskderbyt Real Sociedad Athletic Club.
Har vi varit på?
Det har vi varit på, så är det.
När Alexander Isak gjorde horhus. Får se om han gör det i helgen, han är tillbaka i alla fall.
Verkligen. Det har väl inte varit de bästa insatserna. Det kanske inte ska vara heller. Det är inte så konstigt när man har varit borta så länge som han har varit. Men i ett Newcastle som flyger högt, där i synnerhet Callum Wilson har gått starkt, men även Chris Wood har gjort, liksom, han har gjort sitt, så behöver Isak visa. Alltså, han kommer inte få liksom 6-7 chanser på sig.
Nej.
Om han inte gör mål, då är det kvisten.
Och sen ska Dejan Kulusevski ut och spela igen.
Mm.
Det är kul! Han är också den enda svensk som är nominerad i Team of the Year. 100 stycken spelare är nominerade. Dejan Kulusevski är den enda. Även om ni har varit inne och röstat än. Jag har gjort så, skickat ut vår 11. Gör det ni med. Toti heter du ingenting annat. Team of the Year. Team of the Year. T-O-T-V.
Du hade lite bekymmer med det.
Ja, hade lite bekymmer om det där. Så gå in och rösta. E.com länkar via våra sociala medier också. Kul för det igen, och det liksom förstärker väl ytterligare hans status just nu, eller hur Gustav?
Jävla onödig skada här.
Väldigt onödig. Alltså.
Han åkte på.
Ja,
den får han bli kvitt.
Ja, det får
illa han. Kvickt.
Nu ska jag börja med redo, för jag ska till Värmland i helgen.
Ja, ja.
Jag ska till Kristinehamn, kanske gör lillsvängen över till Karlstad.
På tal om, att behärska språk sådär, har du en bra...
Onej.
Har du en bra värmländsk i
det? Onej. Jag får inte ens upp den i huvudet. Alltså jag kan typ höra den, men jag ska inte ens komma nära.
Nej.
Jag är från Värmland. Ja. Ska till Kristinehamn. Det går inte. Vi stänger här.
Ja, det gör vi. Vi kanske ska avsluta med någon Sven Ingvars.
Underbart.
Han var väl värmlänning, så det bara
kan ha varit. Funkar för mig, för att symbolisera
Sven-Erik
Värmland.
Sven-Erik Magnusson.
Ja, kör.
Här kommer Sommar i Sverige.
Underbart.
Med Sven-Ingvars. Så hörs vi på måndag igen.
Ciao to.
Ciao to.
Tar vad som finns, en tung kavaj och blåa jeans, och packar sen ner resten. Jag åker bort, men inte långt. Jag åker kort mot salta bad och solsemester. Följ med mig, säg jag inte nej. Här kommer jag, nu börjar festen. Det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Sol, vind och hav, en tid att koppla av. Det är sommar i Sverige för mig. Vill ha en sommar i Sverige med dig. I Tylösand, i Bohuslän och Härnösand. Ja, var som helst längs kusten. En iskall ö, en grillad bit och solblekt hår. En naken rygg som väcker lusten. Kärleken. Och värmer sen långt in på hösten. Det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Det blir en sång.